Tjocka snöflingor faller ner över en pendlarparkering på Båthamnsvägen utanför Åkersberga. Parkeringen ligger precis bredvid Åkerskanalen, en gammal farled som rinner genom Åkersberga. Det är februari och klockan är strax efter midnatt. En väktare svänger nu in över parkeringen och kör fram över den nyfallna snön. Inte en människa syns till, men väktaren har fått syn på något annat när hon passerade med bilen. Något som fick henne att haja till. Skenet från väktarens strålkastare skär genom mörkret, över den snötäckta marken och den öde parkeringen. Snart landar ljuskäglan på det som väktaren sett på avstånd. På en av de parkerade bilarna ligger ett stort grönt sopkärl. Någonting står skrivet på sopkärlet. Väktaren kisar genom snöflingorna för att se vad det står, och när hon gör det inser hon att hon behöver förstärkning och tillkallar polisen.
Och vi börjar rulla dit. Vi är väl där på kanske 4-5 minuter.
Polisen ställer sig jämte väktarens bil.
Och när vi kommer dit så ser vi att det står en soptunna på en bil. Jag tror att det var en blå Toyota, mindre modell om jag inte missminner mig.
De slår på helljusen för att kunna se bättre i mörkret. Runt bilen ligger snön fortfarande orörd.
På det här vilda kärlet så har man då sprayat med vit sprayfärg. Bomb!
Du lyssnar på en mörk historia om domkyrkokuppen av mig, Matilda Blom. Del 2. Bomb.
Jag hade semester och jag läste om det på Aftonbladet och tänkte att det här kommer ju bli liksom en stor grej.
Isabelle Bjursten har länge haft ett intresse för historiska föremål. När hon blir inkopplad på fallet har hon jobbat som kulturarvsåklagare i ett år.
Det stod ju klart väldigt tidigt att det var ovärderliga föremål som hade stor betydelse för Sveriges historia. Och tanken på att de hade blivit stulna på det här sättet mitt på blanka dagen, det gjorde ju att man började direkt fundera på vad det var för personer som låg bakom, vilka som kunde tänkas vara intresserade av den här typen av föremål och så vidare.
Isabelle Bjursten är övertygad om att den misstänkte killen som nu sitter häktad inte agerat ensam och fäster nu blicken på personer i hans närhet.
Vi hade ju en misstanke att det var fler inblandade såklart, och vi visste ju från vittnesuppgifter och så vidare att det fanns ytterligare en gärningsman på plats i kyrkan, och vi misstänkte ju också att det fanns fler personer kring planeringen av det här dådet.
22-åringen vägrar samarbeta med polis och åklagare. Och under de många förhören som hålls med honom vägrar han att ge information om vem han har genomfört kuppen med eller var regalierna nu skulle kunna finnas någonstans.
Det gick ju aldrig att veta på det stadiet om det var så att den här personen som var frihetsberövad verkligen var den personen som också sen hade tagit hand om sakerna. Det skulle lika gärna kunna vara så att han hade varit med vid själva tillgreppet och sen inte liksom haft något mer med sakerna att göra. Så vi visste ju liksom inte, och det var en frustrerande känsla helt klart.
Lukas Sterner, som är utredare på avdelningen för kulturarvsbrott på NOA, genomför flera förhör med 22-åringen och gång på gång försöker han få honom att berätta.
Jag hade ju en förhörsserie med honom om säkert 10-11 förhör. Han pratade ju bara för egen sak, alltså om sig själv. Han ville ju inte nämna någon annan.
Lukas Sterner har jobbat med en lång lista av brott under sin karriär. Våldtäkter, rån, misshandel. I de utredningarna rörde sig ofta om förhärdade brottslingar, ovilliga att snacka och med ett förakt för polisen. Men trots att 22-åringen inte heller vill prata om kuppen så framstår han annorlunda.
Ja, men han är ju glad, spjuver, godhjärtad i känslan. Grabbig, schysst, godhjärtad, spjuver, naiv.
22-åringen rör sig i ett kriminellt nätverk där de flesta är unga killar som ägnat sig åt brott som stölder och häleri. De själva beskriver sig inte som ett regelrätt gäng utan en grupp polare som mestadels umgås tillsammans. Killarna kommer från relativt trygga och stabila familjeförhållanden. Många beskriver dem som stekartyper som gillar att synas och höras.
Och det jag har lärt mig under resans gång är att de gärna vill sticka ut. De är lite sådär Hollywood-action-influerade på ett sätt i sina brott. Och det är en skärgårdsstad de bor i, åker mycket båt och sådär. Så att det ska gärna vara lite special, lite häftigt så.
Och sättet som stölden genomfördes på. Att gå in i en domkyrka mitt på ljusa dagen, slå sönder en monter och roffa åt sig 400 år gamla riksregalier, menar Lukas Sterner, på något sätt är talande för vilka de här killarna är.
Det finns ju uppenbarligen ett behov, tänker jag, att synas, att vara spektakulär och att visa det för sin omgivning. Ett bekräftelsebehov, tänker jag. Annars skulle man ju göra det på ett mer liksom lågmält sätt. Och sen så tror jag även att det handlar mycket om att det här är killar som har verkat, har varit kriminella under en längre tid och begått dumheter många år, men inte aldrig riktigt straffats och dit för liksom inte avtjänat någon längre tid bakom galler. Det gör ju att man kanske drabbas av en viss hybris och ett visst övermod.
Stölden av regalierna är ett brott som kan ge långa fängelsestraff och ärendet är högprioriterat. Så polisen har rätt att jobba med särskilda metoder. Exakt hur dessa särskilda metoder ser ut vill inte polisen berätta om. Men det vi vet är att polisen la stor vikt vid att kartlägga killarna från Åkersberga för att förstå vilka positioner som fanns inom det här kriminella nätverket.
Vi visste vem ledaren var, så fick vi ju en skärlig misstanke på en annan person i det nätverket och fick upp den misstanken till att han blev skärligen misstänkt. Och i och med det, i och med att det var så grovt brott, var ett förväntat straffvärde på över 2 år i fängelseskalan, så hade vi möjlighet att använda oss av hemlig telefonavlyssning.
Eftersom 22-åringen vägrade avslöja detaljer så var polisens avlyssning central för att de skulle få ett genombrott i utredningen om någon i gänget i Åkersberga skulle avslöja något.
Det är flera stycken som blir anhållna under höstens gång, men vi har ju inte riktigt tillräckliga skäl där för att kunna hålla kvar dem, för att kunna styrka deras delaktighet.
Killarna i Åkersberga-gänget häktas och släpps som vartannat under hösten. Och på Noa fortsätter jakten på begravningsregalierna.
Vi skulle ha tillbaka de här regalerna till varje pris.
I det här skedet av utredningen prioriterar polisen att återfinna regalierna innan de försvinner för gott, framför att få någon dömd för brottet. Polisen har under spaningsarbetet sett en av killarna i gänget besöka någon form av metallförädlingsföretag. Tanken växer att de kan komma att smälta ner guldet i de 400 år gamla regalierna.
Det var vi ju jätterädda för, att de just skulle smältas ner. Och ändå så att man skulle kunna plocka ut ett par hundratusen av det. Och visst, det värdet är ju inte alls i paritet med vad de var försäkrade till. De var försäkrade till 65 miljoner. Men ändå var det ju så pass mycket guld att det ändå skulle ge liksom en duglig summa.
Trots att polisen nu använder sig av telefonavlyssning, masttömningar och analysering av samtalshistorik för att avslöja Åkersberga-gänget, ger det inte det resultat de hoppas på. De vill få svar på var regalierna finns, men det får de inte. Istället får de en inblick i ett gäng med aktiva och upprepade brottsvanor. Något som vid flera tillfällen sätter käppar i hjulet för Lukas Sterner och Noa.
De är otroligt brottsfrekventa. Och det stör ju. Vi letar ju efter regalierna. Och sen så kommer det massor med annan information som vi måste ta hand om och sortera.
Varje gång någon i gänget grips, anhålls och häktas för ett annat brott än det Lukas Sterner på Noa utreder, måste polisen avbryta spaningsarbetet.
Det som var frustrerande, som sagt, det var just att det var så väldigt mycket annat som vi hamnade i. Helt andra liksom brottssituationer under hösten. Och så vi fick ju nästan arbeta aktivt för att få ut dem igen.
Noa ville alltså att killarna i Åkersberga-gänget ska befinna sig i frihet. Så att de kan komma att avslöja detaljer som får polisen på rätt spår.
Vi ville ju då inte att de skulle bli häktade i andra ärenden och sådär. För då tappade vi möjligheten att fortsätta leta efter regalierna. Normalt så försöker man ju få in liksom busar bakom lås och bom. Här försökte vi nästan bitvis få ut dem igen.
Hösten går och polisen kommer inte vidare i jakten på regalierna. När året går mot sitt slut har polisen i Strängnäs och Noah i Stockholm fortfarande inga konkreta spår från kronorna och äpplet.
Nej, men vi letar ju. Vi letar ju på massor av olika sätt, men hittar de helt enkelt inte. Det är lite grann som att leta efter en nål i en höstack. De kan ju faktiskt vara vart som helst. Man behöver ju någonstans någon, få någon som försäger sig eller information som säger de är där.
För åklagare Isabelle Bjursten är det en kamp mot klockan. Hon kan inte hålla 22-åringen frihetsberövad hur länge som helst. Antingen väcker hon åtal eller så måste hon lägga ner målet.
När vi sen så småningom skulle väcka åtal så kändes det ju hela tiden liksom lite halvfärdigt på något sätt och väldigt otillfredsställande att vi inte kunde, vi visste egentligen ingenting om vart de här föremålen hade tagit vägen.
När den första rättegångsdagen mot 22-åringen börjar i Eskilstuna tingsrätt har det hunnit bli slutet på januari 2019. Nästan på dagen 6 månader efter stölden i Strängnäs domkyrka.
Han är åtalad för grov stöld och försök till grov stöld. Och när det gäller den grova stölden så är ju då de här föremålen som har försvunnit helt enkelt. Det är kungakronan och drottningkronan och kungens äpple. Och när det gäller försök till stöld så var det de två eller tre föremålen som fanns kvar i montern. Det vill säga de två spirorna och drottningens äpple.
När den första rättegångsdagen mot 22-åringen börjar i Eskilstuna tingsrätt har det hunnit bli slutet på januari 2019. Nästan på dagen 6 månader efter stölden i Strängnäs domkyrka.
En 22-årig man åtalades på torsdagen för domkyrkokuppen i Strängnäs i somras. Mannen åtalas för att den 31 juli förra året tillsammans och i samförstånd med andra olovligen stulit 3 föremål värderade till 65 miljoner kronor.
Stölden av de kungliga regalierna har under flera månader varit föremål för rapportering, men också spekulationer, och medieuppbådet är stort när 22-åringen med jacka över huvudet leds in i det bruna tegelhuset som är Eskilstunas tingsrätt.
Han var otroligt obekväm i den här rollen. Han tyckte att det var väldigt jobbigt med uppmärksamheten. Han hade ju liksom en filt över huvudet och det var väldigt jobbigt för honom. Helt klart.
Ljudet av klickande kameror och sål från journalister hörs när de stegar in i rättssalen.
Det var ett stort medieuppbåd, det var ett stort intresse.
Åklagaren känner sig trygg med sin tekniska bevisning. Det finns blodspår på en spira och DNA-spår från mannen på flera platser i kyrkan och på en cykel som användes när gärningsmännen flydde från platsen. Men det är fortfarande en del som fattas.
Och hela tiden så hängde ju det som ett moln över oss, att vi inte riktigt kunde förklara eller veta vad som hade hänt med sakerna efter att de försvann från domkyrkan.
Det har även riktats ett stort skadeståndsanspråk mot 22-åringen. Om han blir dömd kommer han att vara skyldig Strängnäs domkyrkoförsamling de 65 miljoner kronor som de stulna regalierna blivit värderade till. Och bevisen mot honom knyter honom utan tvekan till domkyrkan.
På 22-åringen så hade vi hans DNA från brottsplatsen, blod i montern på de kvarvarande regalierna. Det är hyfsat svårt att liksom tala sig ur det. Varför är ditt blod där?
Lukas Sterner och utredarna hoppas nu på att få höra 22-åringens berättelse om varför han var i domkyrkan den där tisdagen i juli förra året och hur det kommer sig att hans blod finns på de regalier som blivit kvarlämnade i montern. Men även den här gången så stämmer 22-åringens version inte överens med det som utredningen belagt.
Halvmärklig förklaring, men han hade träffat upp någon där och han hade hjälpt till med och tagit dit en cykel men visste inte vad som skulle ske och påstår sig gå in då efter den här en person som går in i kyrkan. Han går in efter för att han är nyfiken, han tycker om stora byggnader, kyrkor, bla bla bla.
Det var alltså enligt 22-åringen själv, som av en händelse som han befann sig i kyrkan den där dagen. Han vill inte svara på vem han tar dit en cykel till och menar att han efter det går in helt planlöst i kyrkan för att se sig omkring.
Han hör ljud från sakristian då och går dit och sen så piper den här andra personen som är oklart vem det är då, enligt honom själv. Så springer han ut och han går in efter och drabbas av en stunds girighet och då sträcker sig in och ska ta tag i en av regalierna och skär sig då. Då.
22-åringen erkänner bara det som polisen har teknisk bevisning för. Till exempel att han befunnit sig på platsen eftersom hans blod bevisligen finns där. Åklagare Isabelle Bjursten går med vana genom vittne efter vittne.
Vi hinner i princip göra allting förutom pläderingen, tror jag. Så att vi har ju förhör med den tilltalade, vi har alla vittnesförhören. Vi har för med domprosten också som målsägande och företrädare för församlingen. Det löper väl på ett sätt som vi hade förväntat oss, inga större överraskningar på något sätt.
Rättegången går mot sitt slut och Isabelle Bjursten förbereder sig för sin slutplädering. Men natten till den sista rättegångsdagen görs en upptäckt som förändrar allt. Klockan är strax efter midnatt. På en snötäckt pendlarparkering i Åkersberga patrullerar en väktare. Hon har fått syn på något.
En patrullerande väktare åker förbi den här pendlarparkeringen och ser då att det är ett så här villakärl, sopkärl helt enkelt, som är placerat ovanpå en bil. Och det snöar ganska ymnigt den natten.
När väktaren närmar sig den delvis snötäckta bilen med soptunnan på taket ser hon att...
På det här villakärl så har man då sprayat med vit sprayfärg, bomb.
Att det finns en risk för en bomb i soptunnan gör att hon tillkallar polisen.
Och vi börjar rulla dit. Vi är väl där på kanske 4-5 minuter.
Polisen ställer sig bredvid väktarens bil, bara några meter från bilen med soptunnan på taket.
Och när vi kommer dit så ser vi att det står en soptunna på en bil. Jag tror att det var en blå Toyota, mindre modell om jag inte missminner mig. Vi parkerar bilen en bit ifrån och slår på helljusen så att vi kan jobba och gå fram och kollar. Jag tror att det är min kollega som går fram till soptunnan och öppnar locket och säger att det ligger guldiga föremål i. Och jag tror att jag och den andra kollegan går fram och kikar också. Men vad är det här för något liksom? Det är inte, hör inte till vanligheten direkt.
I botten på soptunnan ligger de två kungakronorna och riksäpplet i guld. Den ena kronan har blivit ordentligt tillknycklad. Det ser ut som den behandlats på ett väldigt vårdslöst sätt. Men samtidigt så ligger det bredvid regalierna en liten bit av sammetstyg där alla små pärlor och andra delar som lossnat från kronan och äpplet har lagts.
Det här är nyheterna på TV4 Play med uppgifter att delar av de stulna regalierna från 1600-talet som stals vid en fräck kupp mot Strängnäs domkyrka i somras ska ha hittats. Det är uppgifter till Aftonbladet som gör gällande att en väktare hittat vad man tror vara åtminstone de två kronorna.
Det är morgon den 5 februari. Det är en snöig och kall dag och på tåget på väg från Stockholm sitter åklagare Isabelle Bjursten.
Vi sitter på tåget till Eskilstuna och det ringer i min telefon. Och jag svarar och det är utredaren Lukas Sterner som ringer.
Lukas på NOA och Isabelle har jobbat nära under den här utredningen.
Först pratar vi lite grann bara om att ja, det är sista dagen och han kan tyvärr inte komma för att han behöver vara hemma.
Isabelle ska precis lägga på.
Så säger han lite sådär, nästan lite sådär i förbifarten. Ja just det, sen så har de hittat regalierna också. Och jag tror att jag sa va typ 14 gånger för att och jag vet att min kollega som satt mitt emot, hon sa att hon har liksom aldrig det här uttrycket att någon tappar hakan, hon har liksom aldrig riktigt så här förstått det, men när hon såg mitt minspel då så var det verkligen ja okej. Det är så man ser ut när man tappar hakan.
Strax rullar tåget Isabelle Bjursten sitter på in till Eskilstuna. Där ska hon framföra sin slutplädering i ett fall som bara några minuter tidigare har ställts helt på ända. Nu när regalierna har hittats ändras allt.
Och allting blev ju bara jättesnurrigt och vi var ju såklart fantastiskt glada över det här. Samtidigt fantastiskt stressade för att vi skulle ju gå in och plädera och det skulle ju vara slut där på den här rättegången. Så att allting ställdes ju på ända och vi fick verkligen försöka ta det lugnt och fundera på hur vi skulle liksom hantera situationen på bästa sätt.
Samma morgon i prästbostaden bredvid Strängnäs domkyrka förbereder sig domprosten Kristoffer Lundgren för att resa till Eskilstuna och närvara vid den sista dagen i rätten.
För jag hade ju ställt väckarklockan och gått upp då för att bege mig till Eskilstuna till tingsrätten. Det sa ju hon, åklagaren, direkt att det kommer bli en annorlunda dag idag. Kan du komma in lite tidigare så att vi kan prata med varandra, stämma av läget. Så det var ju bara att dra på sig kläderna och åka till Eskilstuna.
Kristoffer Lundgren vet inte vad som har hänt, men en tanke väcks hos honom.
Då väcktes ju naturligtvis en förhoppning om att det verkligen skulle vara så att de var återfunna.
Framme i Eskilstuna tingsrätt får Kristoffer höra att regalierna är hittade. Han får även se bilderna som polisen tagit på stöldgodset i botten på soptunnan.
När man sen väl fick se bilden första gången på den här bilen och med soptunnan på taket, då var man tvungen att gnugga sig i ögonen först. Alltså, det är ju ganska osannolik. Det var gott att se dem igen. Men det var ju också väldigt lätt att se att de var ganska illa tilltygade. Kungens äpple då, som är ju som ett runt klot i guld med lite utsmyckningar på ett kors på toppen. Det var ju, dels var det ju sönder i två halvor och det var ju bucklat också. Drottningens krona såg man ju ganska tydligt att den var skev. Och kungens krona, det var ju som att den var liksom, den såg ut som ett nystan. Som en härva spaghetti liksom. Tilltryckt. Och helt, ja, helt sned liksom. Det var verkligen som en slags spagettiröra.
Händelseförloppet är för Kristoffer ofattbart. Varför har man lämnat tillbaka stöldgodset just på det här sättet?
Alltså, om man nu har de här grejerna och vet var de finns i alla fall, och man har tillräcklig kontroll över dem för att kunna bestämma sig för att man vill lämna tillbaka dem. Varför ska man göra det så himla komplicerat för sig? Ja, men varför inte lägga dem i en pappkasse, ställa dem någonstans bara. Och sen ringa in något anonymt samtal, eller jag förmodar att det förekommer såna här kontanttelefoner i de här kretsarna som man bara, vad heter det, kastar kortet sen när man ringt sitt samtal. Så det är klart att man hade kunnat kontakta polisen helt anonymt. Men det hade ju varit mycket enklare.
En annan sak som domprosten funderar på när han får se bilderna är de risker man utsatte regalierna för när man lämnar tillbaka dem på det här sättet.
Alltså, vad gör man när ett föremål kan misstänkas vara en bomb? Jo, man kallar in nationella bombskyddet. Vad gör de? Ja, det berättade ju en av cheferna där. Ja, en soptunna kan rymma väldigt mycket sprängmedel. Ja, vad gör man då? Ja, förmodligen så skjuter man sönder den. Så om man nu var rädd om dem, så var ju inte det där sättet att lämna tillbaka dem det allra bästa.
När Isabelle Bjursten nu kliver in i rättssalen den 5 februari presenterar hon genast den nya informationen och begär att rättegången ska skjutas upp eftersom regalierna är hittade. Hennes förfrågan godkänns av rättens ordförande. Och nu har åklagare Isabelle Bjursten drygt en vecka på sig att ta sig an den häpnadsväckande upptäckten, lägga fram och presentera nya bevis som kan öka chanserna för att få den misstänkte dömd.
Och det här är ju liksom lite oroligt för oss, därför att vi har ju ingen aning om hur lång tid det här kan ta. Det här är ju inte föremål som vilka som helst som man kan utsätta för vilken typ av undersökning som helst, utan det här måste ju vara speciellt utbildade personer som undersöker föremålen, och man kan bara använda en viss typ av undersöknings sätt, så att säga.
Tekniker på Nationellt forensiskt centrum granskar nu kronorna och äpplet noggrant för att leta efter spår av DNA. Och när Isabelle Bjursten 10 dagar senare kliver in i rättssalen igen är hon övertygad om att bevisen inte går att förklara bort.
Då har man ju konstaterat att den åtalade 22-åringens blod också finns på ett av de tillgripna föremålen. Och då väljer han att ändra sina uppgifter helt och erkänna det här brottet.
Men mer än så vill han inte säga.
Han vill liksom berätta, men det är fortfarande så att det finns delar i hans berättelse som vi måste fråga om och fråga, nej men hur, för vi får liksom inte riktigt att hänga ihop ens då. Det är ju liksom inte det här, nu lägger jag alla korten på bordet och berättar precis som det var från ATÖ, utan det är fortfarande, det är små glimtar här och var, eller små liksom pusselbitar som han ger oss, men vi får ju liksom inte hela historien.
Rättegången avslutas den 22 februari och när domen faller döms 22-åringen till 4,5 års fängelse. Och med denna del avslutad inleds en ny fas i utredningen.
Nu har vi helt plötsligt hittat spår av den andra gärningsmannen.
Du har lyssnat på andra delen i en mörk historia om domkyrkokuppen. Alla 3 avsnitt finns redan nu att lyssna på i Podmi-appen. Jag som gjort programmet heter Matilda Blom. Producent är David Mer. En mörk historia görs av Just Stories. Arkivklipp kommer från Sveriges Radio, Aftonbladet.se och TV4. I nästa avsnitt.
Det här är ju en person som har liksom ena foten i en vit verksamhet. Och sen så när mörket inträder håller på med annat skit.
Samma dag som brottet, på kvällen, så swishar han 1,000 kronor till en person, helt okänd, och skriver tack.
Så då började jag ana att det hade hänt om någonting. För en av killarna ombord låg och försökte paddla frenetiskt med en liten plastpaddel. Så de var på drift helt enkelt.